There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna!
Så där, då hälsar vi välkomna till avsnitt 11 av Bagge och Brobacke podcast. Tjena David, läget?
Hallå, jo men det är bra tack. Sitter på balkongen i morgonsolen, en studs på hemmaplan för lite barnkalas i helgen här. Sen blir du ute i skärgården. Själv då, du är på resa.
Ja, men det stämmer. Det lät härligt. Jo, nej, men jag är på smekmånad här på Ibiza. Så att vi kanske inte kommer hålla exakt samma skarpa ljud idag. Men vi måste ju ändå få till något, eller hur? Vi kan ju inte lämna våra lyssnare ensamma.
Nej,
en vecka.
Självklart.
Det går inte.
Och vi kan väl... Vi kör vår liksom update och marknadsvy som vanligt. Och kanske inte grotta ner i så mycket nytt vad gäller artiklar och vidare som jag brukar gräva fram, utan att vi håller oss till marknaden där vi ser det ute då.
Jag tycker vi börjar där direkt utan att liksom dra ut på det för länge. Vad har hänt sen sist? Mm. Om jag kort generaliserar och tittar på vad jag har sett, så är det ett fåtal index som har gått upp och gjort nya all time highs. Framförallt är det tech som har varit otroligt starkt. OMX har varit starkt. Överlag i allt det andra som jag tittar på och är positionerad i visar snarare på risk. Banker har handlats ner i både Europa och USA. Vi ser Kina handlas fortsatt ner. Japan handlas fortsatt ner. Emerging markets handlas fortsatt ner. Europeiska banker ska vi prata lite mer om, men de har verkligen hade en dålig månad förra månaden. Mina två största innehav, dollar och räntor, har liksom indikerat risk off och gått åt rätt håll, det vill säga räntor har tickat på ner ganska kraftigt. Vi är under 1,4%, så det är en riktigt stor vinnare för mig. Amerikanska 10-åringen, 25% av portföljen. Och dollarn har också stigit med ett par procent, vilket är det näst största innehavet då. Så att VIX har vaknat till liv här senaste dagarna. Så det är ju återigen mixade signaler. Men i min bok är det absolut ingenting som förändras. Och min egen förvaltning gjorde precis nytt högst där faktiskt. Och då är det ju framförallt...
Tack så mycket.
Då är det framförallt på grund av dollarn och av räntepositionerna då, som har drivit den värdeökningen.
Mm. Om man ska ta de två, så är det ju, så gör de ju precis det som vi pratade om, att vi borde kunna se nivåer ner mot 1,3 mot 1,15 under sommaren här. Och det är ju precis det vi ser. Och vi borde också kunna få en dollarförstärkning under sommaren, och det är den vi är inne i nu. Däremot, om man ska lägga det mot de andra liksom i value-index som Europa och så här, så tycker jag att det får man ändå säga att det är ju den här liksom risk-offen i då starka dollar och lägre räntor som jag hade som en stark argumentation i min verktygslåda för att vi faktiskt skulle se en svagare börs under sommaren även i Europa då. Inte liksom, sen att tech har drivit USA är en annan sak, men jag tycker man ändå måste väga in att det i min bok är det ändå starkt att vi fortfarande står och konsoliderar, och faktiskt USA då igår, eller förlåt, i Sverige igår bröt ur då. Men tittar man på breda Europa så står vi kvar i rangen väldigt tydligt. Vi är ju inte så jättenära all time high där.
Men vad var europeiska banken ner förra månaden? Var det 8% eller? 7?
8%, det var ner ungefär 10%, 9-10% sen topparna då.
Ja.
Svenska banker är ett annat typ av djur.
Ja. Och vi får ju mycket frågor på det. Men Sverige då, eller svenska banker då? Jo, absolut. Men det, man får inte glömma bort att liksom, aktiemarknaden globalt, Sverige är ingen jättestor marknad. Svenska banker, okej, de är ju inte störst heller. Liksom. Så att man måste ju någonstans titta. Vi kommer ju hitta liksom, mindre sektorer eller delar som går starkare. Men om europeiska banker och amerikanska banker är ner mellan 5-8% på en månad, då är det ett större signalvärde för mig än att några svenska banker är upp den månaden. Så är det.
Ja, sen ska man ju säga att svenska banker har ju en helt annan kvalitet än vad europeiska banker har. I och för sig en högre värdering också, men europeiska banker har ju historiskt, de är inte kända för att vara någon större kvalitet. Och de svenska bankerna får ju se också ut att kunna dela ut en hel del pengar till hösten. Så jag förstår ju att svenska banker inte är ner 10% när europeiska peers är det heller då. Så vi fick en riktkurshöjning här idag från Morgan Stanley, Swedbank till överviktigt exempelvis. Så att de blir väldigt intressanta att se i rapportperioden. Bank och value, liksom vi har pratat om under våren, är någonting som jag kommer öka upp i till andra halvåret då. Nu återstår att se om vi faktiskt får en lite mer global rekyl, om man även tänker då i Europa och USA som vi inte har fått ännu då, in i augusti, eller om vi bara står kvar och konsoliderar. För i min värld så är det ju en tidsfråga om ett par veckor exempelvis, när räntor bottnar ur igen, dollarn vänder ner igen och reflationstraden får nytt liv. Ganska lagom till att alla har köpt på sig väldigt mycket tech igen då, så att vi roterar åt andra hållet igen då. Vilket vore väldigt intressant. Och det skulle ju vara klart positivt för europeisk och svensk del.
Ja.
Så att jag fortsätter fokusera på single stocks och framförallt i billigt cykliskt bank. Kommer även öka upp i råvarubolag då råvarorna faktiskt har kommit ner en hel del och borde kunna komma ner ytterligare en del.
Så då måste det hänga ihop med din syn att räntor kommer bottna snart, eller liksom, det är huvudscenariot för dig. Räntor ska ner kanske lite till, men inte så mycket mer, och dollarn kanske ska upp lite mer, men inte så mycket mer.
Ja, om vi säger så här, risk reward att lägga på de traderna här med tanke på att vi är ner 14 veckor i rad typ amerikanska långräntor från 1,75 till 1,29. Och vi pratade tidigare att vi borde ner till 1,30-1,15. Det var väldigt få i marknaden som trodde det när vi var uppe på 1,7-1,65 när vi började prata om det. Så att jag tycker att större delen den rörelsen är helt klart gjord. Sen är möjligtvis att vi kan få liksom en sista, antingen att vi börjar in ett bottenbygge här nu kommande veckor, eller att vi får någon så här sista liksom peak på nedsidan. Liksom.
Jag är ju, ja, som sagt, har haft den positionen sen det toppade och liksom även dollarn sen botten, så att jag kommer inte stänga dem här, jag kommer fortsätta att rida dem, men däremot så kommer jag ta hem en del av de positionerna, för det är ändå en stor, som jag sa, nästan liksom 45% av hela boken är dollar och räntor, så det är alltid skönt att ta hem lite när det har gått så snabbt. Det är ju money management och liksom positionshantering.
Ja,
men jag kommer inte släppa de positionerna. Jag tror att vi kan få, om nu vi ska ha ett risk-off-scenario överlag på breda börsen, inte bara i banker eller liksom i utvalda sektorer som vi har sett nu, då kan det där spika ganska mycket till. Då finns det ju nivåer både nedan i räntan och ovan i dollar som vi liksom kan få en riktig sån större rörelse mot då. Så att money management och ta hand om sina vinster är alltid viktigt, men jag tror inte de rörelserna är klara än. Det syns inte i prisgrafen än, och det är det jag vill vänta
Nej.
På då.
Nej, det håller jag med om. Vi har inga så att säga positiva divergenser i amerikanska långräntor för en vändning upp här, utan snarare tvärtom, så är det ytterligare svaghet. det är, börjar närma sig ett intressant liksom målområde för sommaren däremot.
Mm. Bunds äger jag inte, men däremot så tyska tioåringen, det är ju en del i varför jag har kort i europeiska banker. Nu halkar den ju återigen ner under minus 0,25 då, så en bra bit under minus 0,2 som var den där viktigare tidigare toppen som vi försökte byta över då. Så.
Exakt.
Om vi tittar på small cap och micro cap så fortsätter de i rangen som har varit sedan i februari. Så det är ju liksom inget nytt där egentligen. Vi får ingen klar signal. Olja har börjat faktiskt senaste dagarna här vända ner lite. Från att ha varit extremt starkt. Har du någon... är det någonting? Du nämnde jag tidigare. Du tittar på value-traden och du har börjat, ni har börjat titta lite på europeiska banker från de här nivåerna. Är olja eller oljebolag något som du tittar på att komma in på sen, eller?
Ja, vi har ju ren
ESG-förvaltning. Så är det.
Så att jag bevakar och tittar på oljan, men det är ingenting vi handlar.
Nej. Något annat spännande. Du hade ju några aktier som hade gått riktigt, riktigt bra här som du köpte,
ja,
va?
Om man backar bandet tillbaka till midsommar där, det avsnittet när vi snackar med Kalle Björkegren och i vår market update där, så sa vi då att OMX temporärt var översålt i daily-perspektivet och borde stå för en uppgång i likt säsongsmönstret också in till första delen av juli. Och att jag fokuserade på att köpa de cykliska bolag som var kraftigt översålda. Jag lyfte fram Boliden, Lundin Mining, SSAB, Securitas som studskandidater som jag också köpte in i den midsommarveckan där. Samtliga de fyra upp mellan 10-13% nu på 2,5 vecka. Och OMX också adderat 5% i den rörelsen. Så att OMX har gått fantastiskt starkt också då. Som det är egentligen, vi var inne på att nu är det lite upp till bevis i förra avsnittet. Att nu får OMX börja leverera om det ska vara starkt. Och framförallt igår när vi var upp 1,6% levererade ju ordentligt då. Så att... om vi nu faktiskt ska stå inför lite svaghet här inne i augusti så är det ju med start ganska snart i min bok. Inte främst då i USA som jag tycker börjar kännas ganska toppish. På uppsidan i OMX 23,50 har vi pratat om tidigare som någon form av top target. Dit är det 1%. Ja, det är klart. Kommer rapporten in nu i nästa... Den stora rapporten börjar ju nästa vecka. Torsdag rapporterar SEB Investor och framförallt fredagen då, som också är optionslösen, får vi Atlas, Ericsson, SCT, Sandvik, Sinch, Handelsbanken och Swedbank. Så det är ju en riktigt tung rapport då vad gäller svenska börsen och framförallt OMX då. Kommer de här första rapporterna in starkt, exempelvis bankerna, Ericsson, Atlas så, och Sandvik för den delen, så kommer ju då kommer vi ju inte komma ner nästa vecka i så fall. Det blir ju en ganska... Så, men jag väljer att fortsätta spela det hela från enskilda aktier där jag i den här reflationstraden som faktiskt har varit on hold sedan i april med långräntor ner, dollar upp och så vidare. Att jag tror att den kommer tillbaka under hösten. Och att framförallt bank och lite mer billigt cykliska bolag kan ha en bättre performance-resa att göra mot breda index under hösten. Då. Så det vill säga jag väljer spelare.
Spännande.
Ska man prata något om USA? Så är vi uppe på väldigt nära de här 43,50 igår på S&P som är en nivå som väldigt många har tittat på som också är intressant i optionsperspektiv. Det är väldigt mycket köpoptioner vid den nivån. Annars har vi den här blanka 4400 på uppsidan. Det är inte alls omöjligt att vi går upp och nickar på den nivån heller inför optionslösen nästa vecka. Däremot så med, även nu när OMX också återigen är överköpt i det korta perspektivet tillsammans med då S&P, ja, Nasdaq är otroligt liksom överköpt, så jag ser inget liksom, jag ser inte att man måste svänga bullish här och nu. Det är snarare i så fall att man gör det på nästa rekyl då.
Ja.
Men det kan man väl säga, om man bara ska säga någonting om den breda bilden, så i förra avsnittet så svängde jag lite mer bullish i det hänseendet att jag sa att det inte är så troligt att vi får en minus 10% in i augusti, utan snarare att vi går ner och testar av majbottnarna igen då. Mm. Och dit är det ungefär, ja, för svensk del är det en 6% ner då. Det får ju rapportperioden mycket avgöra då. Men jag skulle faktiskt på riktigt bli förvånad om vi inte ser lite mer svaghet in i augusti då. Sen kommer jag inte sitta i bärkampet, utan jag tror ju att hösten emot andra delen av Q3 och framförallt Q4 blir en totalt sett en stark period då.
Ja.
För value.
Det får vi se hur det spelar ut där. Något jag noterade här, de där kontrakten i tech som jag tycker är extra intressanta.
Mm.
Software, ETF:en IGV har ju fortsatt att göra några positiva dagar upp faktiskt. Men däremot Semiconductors vänder ner igen i rangen.
Ja, de gjorde ju det.
De gjorde det. Mm. Och det är en liten sån här grej jag håller koll på. Just när det gäller tech. Återigen, tech är upp 15% här sen botten i maj, så den missade man ju, det är inget mer att säga med det, men vi ser ändå inte, tycker jag, på de kontrakten som jag skulle vilja äga att det blir bekräftelse på det där utbrytet ännu då. Så om man kollar på SOXX så vill jag att den ska vara över topparna från mars och april, och nu halkar den under igen. Du hade ju sett, jag såg att du postade någonting på Twitter angående dark pool volymer som var rätt extrema. Ja. Kan vi inte prata lite om det?
Jo, det är en sak som jag brukar kolla ganska mycket på, men inte lyft fram i podden sen vi drog igång, för det har inte varit något egentligen att prata om. Det har varit ganska neutrala readings, ja, under alla de här 11 veckorna som vi har kört podden om. Men igår så fick vi en print på 47%, och det betyder alltså den här typen av system mäter ju köptrycket i amerikanska darpools, och darpools är ju de här stora egentligen mer oreglerade börserna där de lite större killarna fiskar mycket volym då, som matchas utanför ordinarie börs då. Om du ska köpa exempelvis 1 miljon Microsoft, så lägger du troligtvis in en sån order i en darpools först, om inte annat då. Och se om du får hugg där, om det är någon annan stor pensionsjätte eller något som är säljare av samma volym, och så får du avslut på hela volymen direkt. Vilket är betydligt smidigare än att sitta och jobba som ordermarknaden. Men
det är alltså en sån volym som inte syns på underliggande marknaden där den görs då.
Ja, exakt. Stämmer.
Ja.
Men så att när det köptrycket tilltar då, så brukar det innebära då att de här större killarna är mer på, eller tjejerna för den delen, större förvaltarna är mer på hugget än vad de är annars. Och det där brukar generellt, printar över 45% brukar vara en positiv read för S&P totalt sett kommande 60 dagar. Med en uppgång på i snitt 5,3%. Och igår hade vi då 47%, vilket är, jag tolkar som att många liksom panikköper big tech här, från att ha varit liksom sålt mycket av det under vintern. Men icke desto mindre, det är vad det är, och det är en datapunkt som talar för en fortsatt varmluft i USA, helt klart.
Det talar ju också för att det är ju då inte ett underägt rally i alla fall, kan man säga. Någonstans.
Nej, precis.
En annan siffra som visar på det, som jag tyckte var rätt intressant, det var från Financial Times, som tittade på första halvan av året och inflöden, equity-inflöden globalt, och jämför det med de tidigare 20 åren. Och det här första halvåret har aldrig kommit in så mycket pengar i equities. Även om man tar liksom alla de 20 åren kombinerade.
Ja, det där är helt
så, det är
otroligt.
Mer cash in det här halvåret än alla andra första halvår 20 år bakåt i tiden.
Ja, det är helt otroligt. Och det tycker jag i först
det är grovt.
Ja, alltså i vårt premiäravsnitt så gick vi ju båda igenom våra lite längre vyer, och när man ser den där typen av data så i kombinerat med liksom, ja, alla snackar aktier, det är liksom, ja, du vet läget där ute.
Mm. Ja. Starkan men det var inte kul att prata aktier när jag började i branschen 2009-2010. Det var ingen som tyckte det var roligt med aktier då. Liksom.
Nej, och så att jag tror fortfarande att vi är inne i liksom en avslutande rörelse på uppsidan in i nästa vår. Men att det helt klart bör finnas varmluft kvar i den här traden. Men jag tror inte att vi står inför liksom flera års av bull market här. Snarare att vi går upp och avslutar det här in i Q1, Q2 nästa år. Då. Men inte att det tar stopp här och nu då. Men att börsen kommer bli mer och mer spretig under hösten. Färre och färre aktier som är med och drar. Och att vi gör en liten viktigare topp då i nästa vår inför ett par mer skarpt volatila år. När den här långa upptrenden från 2009 i framförallt i USA, att den bryts så att säga, att vi går in i en stor range-handel eller något nedåtlutat sådant med skarpa slag intraår och mellanåren. Vilket kommer vara, om det är så, så kommer det vara en fantastisk marknad för alla oss som gillar att handla på lite kortare horisont. Men det kommer bli svårt att vara bara long-only i 5 år. I så fall.
Du, nu handlar ju inte jag om enskilda aktier, men jag vet ju att det har varit rätt stora rörelser i många enskilda aktier, framförallt när man kommer lite i cap size.
Mm.
Är det något vi ska nämna där? Är det några aktier att ta upp eller?
Jag hade ju har fortfarande en liten del i den här norska Kahoot, som jag tyckte var ner 50% sen toppen. Toppade ur i vintras tillsammans med mycket annat sånt här som var riktigt hett under början av året, som sen kom ner 50%, och jag tyckte den började kännas intressant, och så kommer en liksom Q2-update igår, och man får en riktig käftsmäll på 27% på en dag, så jag tycker att det visar ju,
trots att den var ner 50 redan.
Ja, exakt. Så ja. Jag tycker det visar på att det inte är så dumt att sprida sina risker och inte liksom lägga alla äggen i en korg så att säga.
Nej, det är klart att det är en extrem händelse, men jag sa lite det i en sändning varför jag gillar att handla global makro, för du får sällan några endagsrörelser på 25%.
Nej, men då brinner det ju ganska tufft.
Det är omvänt
tufft
på uppsidan.
Ja.
Det är omvänt på uppsidan också, så det kommer inte få. Men det är klart, man ska ändå. Det här var bara ett exempel, men det finns ju andra exempel också. Man bara tänker över det lite, att vi kommer från en mycket stark period och det är många aktier som har gått väldigt bra. Men bara för att något har gått väldigt bra så finns det ingen garanti på att det kommer fortsätta göra det. Så om vi förenklar det väl så. Även om någonting är ner 50% så kan det gå ner 25% till.
Oh ja, självklart.
Det händer liksom.
Självklart.
Och det tror jag att det vet ju jag att du är fullt medveten om, men jag tror att det kanske är många i det här klimatet som kanske glömmer bort det ibland.
Ja. Och det,
jag ser att de börjar bli lite kaxa igen här på, nu blev de ju ödmjuka Evo-crowden vid 300-någonting, så studsar det, nu börjar de bli kaxa igen här, så att ja, nu är det nog risken att det där ska vända ner igen. Tror jag faktiskt.
Tittar man på den defensiva delen av börsen då, så igen, jag är ju med och tycker till om en liten, lite större portfölj också som ligger utanför vår egna förvaltning, men den där köpte vi in väldigt mycket defensiva bolag i mars-april. AstraZeneca är ju ett bolag som jag har gillat länge. Köpte också in Fabege och Balder. Och alla de här tre är alltså upp 28% sedan mars-botten. Fabege är upp 24% och Balder upp 30% på samma tid. Så det, man har ju haft en otrolig outperformance inom defensiva delar av börsen. När faktiskt OMX mer eller mindre har stått still eller stigit något på samma period. Då.
Och så när att, vissa favoriter har blivit slaktade under den perioden.
Ja, så att men det jag har gjort nu sista dagarna är att jag har börjat vikta ner. AstraZeneca har jag kvar för jag tycker den har mer att ge på sig. Men just fastigheter, om man dessutom som i min värld tror att vi under hösten kommer se en ränta upp igen. Så jag har börjat vikta ner i fastigheterna och köpt in i sånt som... men i det som vi pratade om här tidigare, typ SSAB, en sån aktieökare i Trelleborg, tagit in lite mer cykliskt igen då, från att det gick mer eller mindre bara defensivt i den typen av portfölj då, för ett par månader sedan. Så jag tror man har det har varit en kanonbra trade och det har börjat vikta om igen då. Inte för att jag tror att det behöver bottna i cykliskt här och nu, men man måste börja bygga position i en lite större portfölj.
Just det.
Du som handlar rena sektorer i Dow Jones Utilities, satt jag och kollade på häromdagen. Och den där är nu översåld i vecka. Det är 11 veckors rekyl, svagt utför. En ganska stark... Alltså, Ingen brant rekyl alls, men en paus som har kommit ner ett par procent. Så att den där, hade jag handlat enskilda sektorer som dig så hade jag kikat på den som en trade nu kommande liksom 4-6 veckor. Om inte annat någonting att kanske liksom gömma sig i om vi faktiskt får lite risk off då.
Ja, jag har den här på skärmen. Ja, är vi över 63? Absolut. Är vi under 63? Jag vet fan hur det där kommer se ut då. Alltså. Men den ser ju helt klart... Jag gillar ju det den gör i att den studsar ganska bra på tidigare motståndet där. Runt 63. Och det där är väl en sektor som ska gå relativt bättre i en eventuell nedgång.
Ja, den borde göra det.
Ja, nu har jag möjligheten att vara kort sådana där sektorer. Så jag är inte, jag fick en fråga igen här på Twitter. Jag är inte inne i att köpa risken, utan det är inte den marknaden jag ser ännu. Utan det är snarare att öka på i blankningar som jag redan har. Jag har ju sagt det förut, men det som har handlats bäst i blankboken är ju Kina och Japan och bankerna USA och Europa. Då. Den enda blankningen som inte funkar, det är ju OMX just nu. Så det ska bli intressant att se om den fortsätter att dekappla. Jag kommer ihåg hur du var i februari förra året. Då hade du egentligen allt det här andra som vi tittar på nu som hade börjat vika ner. Men du hade Nasdaq och OMX som gjorde nya högsta i... Om det var 2 eller 3 veckor när det andra vänder ner. Så det behöver ju inte vara, att det ska vända ner liksom den här veckan. Men det har ju dykapplat lite ett tag nu. Så att
ja, nej, vi
kommer
det
fortsätta så länge till. Någonting ska ju korrigera. Liksom.
Det man ska komma ihåg tycker jag, det är att... Framförallt för svensk del, men jag såg även en graf för UK, brittiska börsen. Alltså. Den, värderingen med tanke på att analytiker har skruvat upp sina liksom vinstestimat. De kan ju alltid komma ner igen, men med tanke på att de har skruvats upp nu för kommande, både för det här året och nästa år och 2023, så är ju värderingsmässigt, om man kollar på typ PE eller prisbok eller någonting framåtblickande 12 månader, så är ju så är ju börsen inte liksom extremt dyr här, utan det finns ju helt klart liksom det är många aktier exempelvis är ju billigare nu än vad de var i början på året också, för att liksom, ja, estimaterna har kommit upp så pass. SSAB är en sån exempelvis. Så att
ja, men UK är ju inte ens tillbaka vid sina 2020-toppar liksom.
Ja, nej. Den är, och där har vi egentligen en där vi har städat just brittiska UK, vi har städat bort Brexit till mångt och mycket. Vi har ett land där du har mer eller mindre full vaccination. Sen har han lite problem med nya deltaviruset som vi har pratat om i senaste avsnitten. Men det är inte så att folk dör som flugor utav det, utan det är framförallt de som har varit ovaccinerade då, som har råkat ut för det då. Men
Har du ner UK 4-5% härifrån, då ser det ju riktigt köpvärt ut.
Ja, jag tycker det. Faktiskt. Jag tror att man ska, och ja. Sen tycker jag också att det flöde som gick in i emerging markets och Kina i början på året i januari, som pressade upp börserna ordentligt i första två månaderna i år. Jag tycker att nu är Hongkong ner 2,7% till idag. Yep. Ner 13% sen toppen. Yep. Ja, jag tror ju att emerging markets kommer tillbaka under hösten. Mm. Och de har ju gjort det. Liksom, det kan absolut finnas mer nedsida i närtid där. För man ser ingen styrka. Det bör inte bli någon styrka alls. Snarare tvärtom. Men jag tycker det är intressant att kika på som en positionering inför hösten. Helt klart.
Håller med.
I min värld.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, har vi betat av det mesta eller har vi nu kvar några grejer?
Ja, guldet lyfte jag ju fram förra avsnittet.
Ja, det kan vi prata om lite om. Det har faktiskt fått en bra studs, så det är klart, guld tenderar ju, om vi ska förenkla det väldigt mycket, så tenderar ju guld att stiga när räntor kommer ner. Ja. Och det har ju studsat en del i alla fall. Det ser ju absolut ut som att nu är vi där vi exakt vid 1800, och 1800 är ju någonstans den tidigare motståndet från 2011. Så i breda penseldrag, om vi är över 1800, så ser det ju bra ut för guld, tycker jag. Allt annat lika i månadsgrafen. Jag har inte köpt något mer ännu, men jag har ju fortfarande kvar all exponering i guldet som jag tog där i fonden tidigare i våras runt 1700. Då. Så att, hann du köpa någonting eller hur ser det ut?
Ja, jag köpte där vid förra avsnittet.
Snyggt.
Och sen dess är guldet upp då 16 i rad, 3%. Även den, vi pratade ju lite ETF-er på guldexponeringen senast, GDX exempelvis.
GDX, korrekt.
Vanis Vector Gold Miners är upp 4% under samma tid då. Däremot nu har vi då städat av mycket av det här översålda läget. Vi skulle kortsiktigt studs. Och jag framhåller att det inte är så otroligt att vi får en köre till på nedsidan i guld ner mot de här liksom 17-30, 16-80 kommande veckor. Men där kommer jag ju köpa mer. Jag tog en första stek nu då i förra veckan. Då.
Just det.
Och det intressanta tycker jag, det blir att se om de här guldbolagen inte följer, om vi nu skulle få en köra till ner i guldet, om guldbolagen slår sig hyfsat, ja då börjar de ju visa klar liksom relativ styrka mot underliggande guldpris. Mm. Och då kan ju de, borde de kunna stå inför en ganska bra drag sen typ andra halvan utav augusti och in i september.
Ja, men så är det ju. Och det har ju fått, du har ju en högre botten som håller på att bildas i GDX.
Ja,
den första
det.
Botten exakt. Var ju där. Den tog jag upp i EFN i våras där nere vid lite över 30. Mm. Och så får vi upp den till 40 nu ner. Men nu ser det ut som det är en högre botten som bildas här. Och varför var 30 viktig? Jo, det var ju ett motstånd som agerade liksom motstånd i, vad är det, 7 år. Så att köpa det ska ner och titta på det motståndet igen och sen så blir det högre bottnar. Nej, men det är ju bullish, absolut. Så det håller jag med om. Det ser bra ut. Är vi över 34 där så är det nog bara att fortsätta äga GDX. Ser inte ut att ha några problem med det.
Nej, men det finns mycket annat att handla än OMXS30 om man säger så globalt. Även om många inte verkar tro det.
Ja, men det är det man måste
affär att göra hela tiden.
Man måste komma ihåg det. Och det är ju, men det bestämmer man ju själv. Och det är klart,
jag hade
också tycker det var tråkigt att sitta med en typ en long-only mandat med svenska aktier. Det hade ju varit ganska begränsande. I vissa fall är det bra, i andra fall är det sämre. Men man får handla på det sättet som passar. Men det är globala makro och kunna liksom spela flera tillgångsklasser. Sitter och kollar här nu bara. Yen idag har en riktigt stark dag samtidigt som dollarn har varit stark. Så att både risk-off, alltså så här, för mig är det ju det klassiska risk-off-valutor. Mm. Och nu är US-dollar yen då, som är en position som jag äger till lång yen. Nu har den raterat ut hela uppgången här som har tagit 4 veckor att göra. Nu är den tillbaka nere i rangen. Så att... Ja. Ja, nej.
Och mycket, nej. Om man ska avsluta med de divergens vi brukar lyfta fram, jag menar, de är intakta sen senaste veckorna. Vi har en VIX som inte bryter ner när S&P gör nya all time high. Vi har en divergens där. Det brukar också se ut så inför lite toppar.
Ja, den är ju också upp i absoluta tal, typ 10%.
Ja, exakt, ja. Den är dessutom upp 10%. Vi har... Mm. Fortfarande en väldigt stark divergens mellan S&P och Dow Jones Transportation. Egentligen samtliga toppar, de sista liksom, lite viktigare toppar i marknaden sen 2015 har sett ut så här innan. Så att jag tycker inte att det finns någon anledning där att liksom svänga tokig bullish breda börsen. Vi har nya 52-veckors högsta som vi har pratat om ett par veckor. Fortfarande riktigt lågt jämfört med vad vi såg i uppgången i april. Så att vi har en divergens där. Även på global basis var det bara 2 marknader förra veckan inom MSCI World som satt en ny all time high då, eller satt en ny 52-veckors högsta. Så den är ju brutalt. Ja. Alltså, bredden i marknaden är brutalt
dålig. Ja, den är brutalt dålig. Den är extremt dålig.
Sen är det ett varning. Sen är det behöver inte vara någon fine tuning. Liksom att liksom,
nej, men
bra,
det är en indikation.
Men det är exakt. Det är en pusselbit som visar på att uppgången är väldigt, väldigt selektiv.
Jag sitter och kollar på DAX här nu, DAX-sticker, och det första jag kan säga är att nu har morgonens rörelse här har raderat ut hela uppgången från igår, bara på några timmar, alltså det är lite intressant.
Mm.
Men det som också är intressant, titta på stickerna, DAX-candles, så du kan göra det här på OMX också. Det är så, det pratade vi om tidigare, det är verkligen en visualisering av pengar som byter händer fram och tillbaka, just storleken på de här DAX-stickorna och den totala avsaknaden av riktning. Mm. I alla fall om jag tittar på DAX nu till exempel.
Mm.
Det är ju ett om vi bara tar det, om vi bara tar månadsstickor på Nikkei eller månadsstickor på small cap, då ser vi att det finns ingen riktning i många av de här viktiga kontrakten, utan det är snarare sidled.
Nej, och det är
en indikation om något.
Och sen tror jag att det kommer spela ut i att vi... För jag tycker ju som vi inledde med och sa, jag tycker att det borde ha varit svagare i både Sverige och Europa än vad vi har sett tidigare. Vi är inne i en jättelång liksom, rekyl i tid. Vi har pausat av ganska bra, men att det i den här trading rangen tror jag fortfarande att vi kan ha ett till test på nedsidan att göra kommande veckor då. Men att vi, och skulle det brytas, ja men då blir det mer, en mer risk off då. Jag ser inte liksom här och nu att man på breda börser bara för att OMX handlar över 2300 måste bli iber bullish då. För det är egentligen bara OMX och S&P och Nasdaq som ser ut så här då.
Ja.
Mer eller mindre på global basis då.
Ja.
Så att resten står ju och stampar. Eller i rekylfas.
Ja du Bagge, ja. Vad säger du? Är vi nöjda för idag?
Ut i solen.
Ja, jag måste nog hoppa ner i poolen och sådär.
Ja, gör det.
Hälla upp någon fruktig drink eller någonting.
Ja, gör det. Det är dags. Klockan är, hon är efter 9.
Klockan är ju ändå efter 9.
Ja, exakt. Nej, men då kör vi som kör vi som vanligt nästa onsdag. Det här avsnittet kommer ju ut ett halvt dygn senare än normalt. Men
ja, vi försöker spotta ut så snabbt som möjligt. Men kul att ni lyssnar och kul att ni fortsätter att höra av er. Frågor, funderingar, det går att kontakta oss. Och annars inte så mycket mer.
Nej,
kul, spännande. Jag tror faktiskt att vi kommer få se den bilden som vi har pratat om ett tag utkristallisera sig här.
Ja, kul. Spännande.
Snabbare kanske än många tror. Men vi avrundar där. Tack för
vi
mig.
Det.
Vi hörs nästa vecka. Ha det gott, David.
Ha det gott, vi hörs. Hej då.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.